Om vi tittar på hur världen ser ut idag och ser på vilka problem som finns så tror jag vi alla kan komma överens om att det finns väldigt många problem idag. Det finns många beväpnade konflikter. Det finns otroliga mängder människor som svälter. Det finns undernäring, det finns förgiftning. Och tittar vi på våra miljö så har vi problem med jordar som börjar bli urarmade. Vi har problem med vattendrag som blir förgiftade. Och vi har problem med skogar som blir nerhuggna. Så jag tror vi alla kan komma överens om att vi har väldigt allvarliga problem. Tittar vi på våra resurser så kan vi också se att nästan alla jordens resurser är koncentrerade till väldigt få antal individer. Det är resurser som olja, men även pengar. Pengar, det är väldigt få antal människor som har kontroll över de pengarna som finns. Tittar vi på mark så är det samma sak där. Nästan allt land ägs av väldigt få aktörer. Och tittar vi på median så är även den kontrollerad eller koncentrerad till ett få antal grupper. Och för att kunna göra någonting åt de här problemen så först och främst måste man kunna titta på problemen och verkligen se att de finns där. Det är väldigt lätt att välja att titta åt ett annat håll. Vi vet alla om de här problemen. Vi hör dem från TV och vi läser om dem. Men det är väldigt få som tar in det i sitt eget liv som någonting som berör dem. Och verkligen titta på de problemen som finns. Och också vara medveten om hur vi själva bidrar eller hur vi själva är ansvariga för hur det ser ut. Det är en väldigt viktig del och våga se det. Till exempel när vi köper vår mat, är vi medvetna om då hur det påverkar världen? Att när vi köper någonting i affären så är vi direkt ansvariga för att den här kanske grönsaken har växt upp någonstans, att den har fått olika kemikalier eller liknande för att växa, hur den sen har fraktats till oss. Hur den sen påverkar vår kropp. Och det är att våga se sammanhangen och se hela bilden. Det är första steget för att kunna göra en förändring, det är just att se vad som är nu. Det andra steget, det är att titta på orsakerna till dagens situation. Varför har vi de här problemen? Och verkligen gå djupt in och våga se på de olika bidragande faktorerna här. Och när vi ser på problemen att det är mycket av våra resurser är verkligen begränsade till ett få antal aktörer. Så kan man ju ganska lätt se att de här aktörerna som har mest makt över våra resurser också har mest möjlighet att förändra. Och många har en tilltro att våran demokratiska och våra folkvalda då har makt att kunna påverka och har i sin intention att fixa de här problemen. Och många utger sig för att just försöka ställa saker till rätta. Men ändå så ser vi väldigt få faktiska förbättringar. Vissa anser att det har blivit förbättringar och jag hör lätt folk säga att det var mycket sämre förr. Men i mina observationer kan jag inte se att det är så otroligt stor skillnad. Det är annorlunda nu än förr, helt klart. Men det pågår för närvarande väldigt många beväpnade konflikter och vi har väldigt mycket förstörning av naturresurser och liknande. Så det är inte alls stora framsteg som att vi är på väg till en lösning. Så om vi tittar på orsakerna så har jag i min analys kommit fram till att mycket av problemen är just att de flesta inte känner ansvar eller tar ansvar utan att vi just överlåter det till auktoriteter. Och vi låter normer och auktoriteter tala om för oss hur vi ska agera. Och vi tar inte längre ansvar. Vi överlåter ansvaret på auktoriteterna. Och när vi överlåter det ansvaret så kan vi heller inte påverka. Och vi blir maktlösa där. Så varför överlåter så många sin del och sitt ansvar och sin möjlighet att verkligen skapa en förbättring? Varför överlåter så många det till auktoriteter? Min slutsats här är att vi har just en viss mekanism i samhället som uppmuntrar ett sådant beteende. Att vi redan från låg ålder blir inskolad i ett sätt att agera på. Och det handlar om rädslan att vara utstött eller rädslan för att vara utanför. Och vikten för oss alla att vara älskade och omtyckade och få vara delaktiga. Och tittar vi i vårt moderna samhälle så kan vi se att vi väldigt tidigt, ofta vid ett års ålder, så blir barnen lämnade till dagis eller förskola. Och i det här lämnandet, det är alltså från att gå från en trygg, välkänd miljö till att gå till en helt ny miljö, kräver en omställning för barnet. Barnet måste anpassa sig. Och vi lär oss det här väldigt snabbt just att om vi inte anpassar oss så är det lätt att vi får problem. Vi blir inte omtyckta, vi blir kanske utstötta och vi har inte samma möjlighet att få stöd och hjälp kanske som i en familj där vi verkligen har, där föräldrarna förhoppningsvis och kanske morfar och farfar finns i närheten. I en sån miljö skulle det finnas en stor trygghet. Eller om vi bodde på landet och hade några familjer runt omkring oss som alla i kanske generationer har stött varandra och varit nära varandra. Den här väldiga tryggheten eller den stora trygghetsutrymmet finns inte i samma utsträckning i en förskola. Och där istället kommer det hela tiden nya barn som vi inte har sett förut. Och det finns äldre barn som vi inte riktigt som vi inte känner, speciellt inte från början, och kanske troligen inte kommer att få riktigt djup kontakt med. Och det är väldigt många barn i allmänhet. Det är flera avdelningar som ofta har samma utrymmen. Så vi lär oss här tidigt att anpassa oss till en grupp och vikten av att bli accepterad i gruppen. Och det här är ett väldigt primalt behov. Och genom att i viss mån spela på det här behovet kan man få det lite överstimulerat. Behovet av att vara anpassat och bli accepterad kan man spela på för att få vissa beteenden. Och för ser vi sen i skola så kan vi hitta vilka beteenden som är bra då för att bli accepterade. Och i skola så är det tydligt att det är att lyssna på auktoriteter, att bekräfta dem, att kunna svara på den information de har gett dig. Det är ofta belönat, och när du har belöning så har du också till viss mån en acceptans och en viss trygghet. Och ser vi också i skolor så är mobbning någonting som är väldigt vanligt. För även i skolan så har vi en väldigt otrygg miljö. Vi har få antal lärare och de har ju sin uppgift att lära ut. Så eleverna till stor del har varandra. Och de här unga individerna är inte så skickliga på att hantera konflikter, så att mobbning är någonting som blir väldigt vanligt. Och i mobbningssituationer handlar det ju om att lyssna på den som är auktoritet igen, och det blir en stark hierarki, att det blir någon som tar på sig rollen som ledare, och man får vara inställsam för den ledaren för att inte få problem. Och ledaren är ofta någon person som är väldigt kraftfull och kanske stark. Så genom vårt utbildningssystem kan man säga att man lär sig att för att bli accepterad så får vi helt enkelt tillfredsställa de som är starka och de som är auktoriteter. Och det här sätts väldigt djupt i de unga människorna som går igenom det här systemet. Och den programmering eller den konditionering vi får som barn, den går inte ur så lätt senare när vi har möjlighet att kanske förstå mer av det hela och kanske inte se samma behov av att följa de sätten som vi gjorde när vi var barn. Vi får ju en större förståelse, men det vi har lärt oss som barn, det blir präglat väldigt djupt. Och på så sätt så skapas individer som är väldigt beroende av grupptillhörighet, och där personligt ansvar inte har så stor roll. Jag brukar kalla det här för att det skapas härskarstrukturer där vi använder olika härskartekniker för att skapa gruppen. Och jag tror att för att kunna skapa någonting positivt så är det väldigt viktigt att de här första åren, åtminstone de första 7 åren, handlar om att skapa en trygg miljö där man vågar visa sina egna sidor utan att bli dömd. Någonting som är väldigt olikt den miljön som vi ser. Och de här härskarstrukturerna som bildas, då handlar det om att de personer då som är de bästa på att bli accepterade, eller de som är bäst på att lyda auktoriteter, de får betyg, de får högre betyg, de får mer, de blir uppmuntrade. Och det här fortsätter sen genom gymnasie, högskola och ut i arbetslivet, att de som lyder order, de som inte frågasätter och de som inte tar sitt egna ansvar utan lyssnar godtroget på de som är auktoriteter, de personerna, de lyfts fram. Och lyfter man hela tiden upp dem högre och högre i de olika strukturerna, kanske du lyfter upp den på arbetsplatsen att den får en viktigare position, och du lyfter upp den inom studierna, inom utbildningen, så att den får bättre betyg. Så hela tiden leder att de personer som bemästrar tekniken att bli uppskattad i den här härskarstrukturen. De kommer högre och högre upp. Och det skapar den här pyramidstrukturen där de individer längst upp har åsidosatt sitt personliga ansvar nästan helt och hållet och också sina egna värderingar för att tillfredsställa de som är ännu högre upp. Det här kan man titta på länge, just hur de härskarstrukturerna skapas. Men resultatet blir just att ett fåtal individer på toppen med kvaliteter som man kan likna ganska tydligt med en psykopat. Den typen av personer har mest inflytande i vårt samhälle. Och de flesta under är väldigt mån om att följa dessa auktoriteter för att själv få ett godkännande och bli uppskattade och vara en del av gruppen. Så några kan göra order och resten följer bara order utan att frågasätta. I rädsla av att bli utstötta. Och det är så vi bygger upp ett samhälle där det är väldigt lätt att kontrollera befolkningen. Och det här förstärks genom media och genom populärkultur. På alla möjliga ställen ser vi hur det förstärks. Och det är också medvetet, för att alla de här olika resurserna som finns på jorden är slutligen i händerna på de som sitter högst upp på pyramiden. Så det är ganska lätt för dem att kunna i så stor utsträckning som möjligt påverka och bibehålla och hålla kvar den här härskarstrukturen och de härskartekniker som alla tar del av och använder själva. Så roten till problemen är att den stora massan av rädsla för att bli utstötta följer auktoriteter utan att ta eget ansvar. Så om vi tittar på vad lösningen skulle vara, så till stor del handlar lösningen om att omvärdera och försöka skapa nya sätt att hantera de här grundläggande sakerna som bottnar i den här rädslan i att inte bli accepterad. Att hitta sätt att kommunicera med andra som inte använder de här härskarteknikerna. Och när vi lyckas göra det, så kommer det kunna öppna sig upp en helt ny värld av möjligheter. För i mina studier har jag kommit fram till att alla våra problem i princip, problem med vatten, förstört vatten, jordar som förstörda, skogar, utsläpp, energihantering och avloppssystem, allting. Det finns lösningar på exakt alla problem. Och det finns smarta lösningar. Lösningar som är holistiska, lösningar som är ekologiska, som stärker jorden. Det finns otroligt mycket resurser. Men de här lösningarna kommer inte fram på grund av att det hotar maktbalansen. Makten är i behov av hela tiden alltid vara i kontroll. Att kontrollera vår utveckling. Och för mycket positiv förändring i samhället skapar ett svårare, det blir svårare att kontrollera individer om de har det för bra, om vi har för mycket ledig tid, om vi är för friska och lyckliga och så vidare, då kommer vi alla också ha möjlighet att gå ut ur de här härskarteknikerna. För härskarteknikerna bygger ju nästan helt på vår rädsla. Och är vi inte längre rädda så är vi inte lika lätta att kontrollera. Så genom att just hindra utvecklingen så kan vi då bevara det befintliga maktsystemet och de strukturer som finns. Och de som sitter på toppen, det är alltså sådana som har gjort det i generationer efter generationer. Det är makt som förs vidare via familjer och via stora institutioner. Det är inte den här kapitalisten som lyckas göra gott med pengar och utnyttjar andra i egna syften, utan det här är någonting mycket mer strukturerat. Det är generationsbaserat. Och det kan vara svårt att förstå för att det låter så himla stort, men egentligen så är det inte så underligt. Det har alltid funnits olika klasser, olika människor som anser sig vara finare eller vara på olika sätt. Och ser vi på gamla kungahus så för de vidare sin kunglighet generation efter generation och underhåller det. På samma sätt är det med människor idag som är på höga maktpositioner. Det underhålls och det ärvs. Så lösningen på våra problem, det är när vi har lärt oss kommunicera på ett sätt som inte använder härskartekniker utan ett empatiskt sätt. När vi har gjort det och släppt lös alla de uppfinningar och resurser som finns där, som alternativmediciner och alternativterapiformer, alternativa boendeformer som jordskepp, alternativa odlingsmetoder som aquaponics och permakultur, och släppa lös olika sätt att producera energi utifrån från eter eller från olika alternativa källor. Så lösningen är inte långt bort, men den hindras av våran okunskap och av maktens längtan av att hålla kvar oss i det här förtrycket för att själva vara i maktposition. Så slutligen, hur ska vi då lösa det här? Vad är vägen till att vi ska kunna släppa loss all den här kunskapen och skapa ett samhälle där vi alla kan leva i harmoni? Där har vi det som är kanske svårast, men fortfarande fullt möjligt. Det handlar om först och främst en personlig utveckling. Det handlar om att du ska lära dig att se de här härskarteknikerna som du helt klart bär på dig, precis som jag, precis som alla andra. Att se på dem och våga titta på dem utan att just vända bort blicken. Att inte döma dig själv, för att dömandet i sig är en härskarteknik. Utan bara se, jag är den här personen som kanske äter, jag äter kött, och i och med det så bibehåller jag ett lidande för det här djuret som har varit instängt kanske i en inhuman miljö och så vidare. Att se på det utan att döma, för det är helt perfekt som det är. Du är som du är just nu. Du har bara längtan efter att skapa förbättring. Och det finns alltid förbättring att göra. Så att se inte på dig själv eller på situationen överhuvudtaget som hopplös, utan den är som den är nu och du längtar efter någonting mer. Så först tittar vi på oss själva. Vi ser på hur vi agerar, hur vi, vad vi äter. Vi ser på hur vi pratar. Vi ser på hur vi som individer påverkar oss själva och andra. Och vi lär oss att kommunicera på ett sätt som inte använder de här härskarteknikerna. Själv så har jag gjort en kurs i empatisk kommunikation där jag försöker få fram de budskapen. Och det är lätt att få ta del av den informationen, till exempel att läsa om icke-våldskommunikation eller non-violent communication. Så genom att se hur vi använder ett språk som ofta är väldigt, väldigt löst och luddigt och innehåller massa felaktigheter. Genom att se det och förstå hur vi istället kan uttrycka oss på ett exakt sätt. På det sättet så kan vi bryta ner härskarstrukturerna som skapas runt om oss. Det handlar om till exempel att kunna säga från på rätt sätt. Om du har en chef som säger gör det här. Det vanliga är att säga bara ja. Och genomföra det, för att vi har ingen riktigt, vi vill inte skapa en konflikt här. Men om vi lär oss att kommunicera empatiskt så kan vi istället uttrycka till exempel vad vi känner inför det. Så säger, så du vill att jag ska hugga ner den här skogen. Då blir jag lite, jag blir rädd att det ska förstöra miljön. Jag skulle gärna vilja förstå hur du tänker, och så att jag känner mig trygg med att göra som du säger. Att bara våga uttrycka vad vi känner. Alltså inget dömande, att du gör fel. Vi ska inte hugga ner skogen och det är dåligt av dig att göra det. Det är inte där, det är inte det här bedömandet, utan bara berätta om vad som pågår i dig, att våga säga det. Jag känner mig inte bekväm med det här. Jag skulle vilja veta mer. Hur tänker du? Hur känner du inför det här arbetet? Vad vinner vi på? Vad är syftet med att hugga ner den här skogen? Och om då syftet är bara vinstmaximering, ja, då är vi ju medvetna om det. Och så får vi ju göra vårt egna medvetna val om, tänker jag ta mitt ansvar för det? Och ja, jag kan välja att göra det här ändå om det kanske inte är det bästa. Eller så kan jag välja att faktiskt säga nej. Jag vill inte arbeta på det här sättet. Men först och främst så är det viktigt att bara ta ansvar och kolla läget, så att säga, och kolla hur det känns. Och fråga vad är det för något som händer. Då kommer vi in där på ansvar. Ta ansvar. Att lära oss att ta ansvar. Det är otroligt viktigt. Sen är det också viktigt att ta ansvar till exempel i hur vi påverkar världen där, som att hur vi konsumerar, som är en väldigt viktig källa för hur vi påverkar. Och bara göra oss medvetna om vad som händer med vår kropp och andras kropp när vi äter olika saker, och vad som händer med andra djur eller växter, hur de har blivit behandlade, hur jorden blir behandlad. Ta ansvar för det, förstå lite av det och gör val. Vill jag bidra till det eller vill jag inte? Vad finns för alternativ? Själv så har jag valt att vara vegetarian. Jag kan äta kött ibland, men jag äter det sällan, och då gärna ett djur som jag inte ser har lidit onödigt. Det är som att jag väljer att inte plåga andra. Och det är upp till dig själv vad du anser vara rätt där. Jag tar gärna inte livet av någonting. Men jag kan ju se att mycket hellre så äter jag kött från en ren som varit vild. Än från en gris som varit fångad i en liten låda. Och våga titta på det. Vad är det för att vi bidrar med? Och göra beslut därifrån. Fortfarande inte döma det. Det är inte fel. Allting är okej. Men ta mer ansvar. Och agera som du verkligen vill. Hela tiden när du tar ansvar så får du mer kraft. Så att det här ansvarstagandet är någon, det är där som är själva kraften i att lösa det här. När alla människor börjar ta ansvar, då kan de växa och ingen annan kan styra över dem. Om vi tar vårt eget ansvar så är det ingen annan som styr över dig. Så det är verkligen en kärnfråga. Sen har vi också hur vi överlever, hur vi är, det sättet vi då tillbringar vårt liv. Hur tillbringar vi vårt liv? Och jag ser en stor anledning att ta mer tid till just bara ditt liv, din familj, din omgivning. Och försöka hitta möjlighet att få meningsfulla sammanhang och vänner och bekanta som är meningsfulla utanför arbetslivet. Att inte bli styrd av arbete. För i arbetet så har du alltid en arbetsgivare och det är då arbetsgivaren som sätter agendan för vad du ska göra med din energi. Och du kan säkert hitta ett bra arbete som du verkligen trivs med och då är det ju bara jättebra. Men de flesta arbetena är inte nödvändigtvis så givande. Och här är det viktigt att se just det här med pengar. Jag väljer att arbeta precis så lite jag behöver för att tillgodoställa mina behov. Och resten av min tid använder jag på att försöka på olika sätt förbättra mig själv, arbeta med mig själv, att stödja min familj och att arbeta med att hjälpa andra. Att informera om hur världen ser ut och försöka inspirera till att människor ska vakna upp. Och mitt främsta då knep eller min metod att få så mycket tid som möjligt, det är att bara konsumera så klokt jag kan. Det betyder för mig att jag konsumerar så lite som möjligt. För det är inte produkter och pengar som gör dig lycklig. Det vet ju alla, för det är en sån här klyscha. Utan det är personliga relationer och din förmåga att visa empati och kärlek till andra. Och ta emot kärlek, det är det som är nyckeln. Så jag väljer att inte köpa saker nästan alls. Och jag måste säga att jag har allt jag behöver och jag har nästan inte köpt någonting. Jag köper det som jag inte kan få tag på andra sätt. Men annars så, om jag tittar runt omkring mig, så det mesta har jag fått, hittat eller köpt väldigt billigt. Och mat jag äter är bara det som är det som är billigt. Och då menar jag inte billigt som nödvändigtvis är dåligt. Det är viktigt att ha kvalitet också. Men mycket av det som är dyrt är också dåligt. Det är inte alls så att det billiga är sämre överlag. Jag köper bara grönsaker, råvaror och lite fruset och lite kanske konserverat, men nästan allt är alltså bara råvaror. Jag undviker också att köpa mjölk och filmjölk och jag köper inte cornflakespaket och jag köper inte raffinerat socker, men jag inte mycket saker som jag tar bort. Jag skalar av. Jag tar bara det viktigaste. Och tror inte att det blir torftigt. Utan med de här produkterna som jag köper så gör jag fantastiska grytor och min fru gör otroliga maträtter. Du behöver inte köpa någon dyr grej som man bara slänger på spisen och steker på och sen ska det vara klart. Utan du kan göra goda grytor, du kan göra goda rätter av fina råvaror. Och det blir mycket hälsosammare för dig. Och det skadar naturen och miljön mycket mindre om du håller dig till de här enkla sakerna. Så det är bara fördelar. På det sättet så har jag en utgift på kanske, jag vet inte, några tusenlappar i månaden på mat. Och det är för hela familjen på 4 personer. Ibland blir det mer, ibland blir det mindre. Så med den här inställningen kan jag då få loss fritid. Man kan säga att jag köper fritid istället för att åh, jag är värd den här glasspinnen. Eller jag är värd den här tröjan som kostar 600. Så istället säger jag är värd fritid som jag kan använda på ett sätt som jag längtar efter. Och jag tror det är en mycket viktig sak. För folk har inte tid att läsa om konspiration och läsa om lösningar och försöka påverka och förbättra sig själv om vi hela tiden är fast i ett jobb. Vi måste minska arbetstiden. Du måste minska din arbetstid så mycket du kan. Och det betyder alltså att skala av allt det där onödiga som tar bort din fokus. Jag har ingen TV och jag skulle aldrig vilja ha en TV för det är bara programmering vi får via den. Jag vill inte ha massa nya fina möbler eller någon nytt Gameboy eller någon ny det ena eller andra. Och jag vill inte käka hela tiden på restauranger för det är inte samma kvalitet som det jag lagar hemma. Jag vill inte ha allt det där onödiga och jag vill inte gå på bio. Jag vill inte göra de här sakerna. Jag vill ha tid som jag kan spendera för att förfina mig. Att lära mig kommunicera empatiskt, att skaffa vänner, att njuta av livet. Så mycket i lösningen handlar alltså om att ta tid till dig själv och börja njuta och börja utveckla dig. Lära dig empati, lära dig meditation. Meditation, det är inte så många som vet vad det är för någonting. Och jag kan förklara det kort att meditation handlar om att vara i dina sinnen istället för att vara i dina tankar. Och det här är också väldigt viktigt för det är genom att meditera som vi kan få insikter om hur världen fungerar på ett större plan. Genom att vara i våra sinnen så blir vi mer mottagliga för allt som händer. Vi får mer information i oss, vi får mer intryck. Och de här intryckena kan man sedan använda för att begrunda, tänka på och göra strategier för att möta våra mål. För att verkligen komma framåt dit vi önskar. Men de flesta är preockuperade att alltid vara i tankevärlden. Och där, så det är som att tugga samma tuggummi i 100 år. Det blir inte någonting mer av det bara för att vi tuggar hårdare. Vi måste ta in någonting nytt. Vi måste byta det vi stoppar in i munnen. Och det är via sinnesvärlden. Och jag gör övning varje dag hela tiden. I den mån jag har möjlighet. Och det kan vara kort då eller längre under hel dag. Och det handlar om just att gå tillbaka. Känn vad som känns i kroppen. Känn hur känslorna åker omkring. Känn hur förnimmelsen av saker du håller i. Känn fotsulorna mot marken. Och lukta. Lukta alla dofter. Var är de? Lukta verkligen på dem. Lyssna. Hör på ljuden. Lyssna i detalj. Inte bara, ja, det där var en fågel. Utan lyssna verkligen på fågelsången. Gå in i det. Lyssna på det. När du kan göra sinnesvärlden till din primära värld. Den som du är mest i. Då skulle jag säga att du är i ett tillstånd som är överlägset bättre än att vara fången i tankevärlden. Och du får också tillgång till all möjlig kunskap som du aldrig tidigare kunde ana. Jag har själv ganska mycket erfarenhet av meditation. Och mycket förståelse för meditation får man först efter man har upplevt det. När man har verkligen fått resultaten av det. Så att börja meditera är någonting som jag verkligen tycker är viktigt. Och det är så enkelt att så ofta som möjligt gå tillbaka till att vila i sinnena, vila i närvaro, slappna av och och bara tillåt allt vara som det är. Ändra ingenting. Reagera inte på någonting, utan bara var i det som händer. Och så fort du kommer på det igen, gå tillbaka dit. Och det här gör du hela tiden, alltid, tills det bara har blivit någonting naturligt. Och tills du alltid till sist bara är i dina sinnen. Den sista delen av att komma till uppvaknandet, eller komma till att vi får en lösning på problemet i stort, det är att sprida den typen av kunskap som jag har försökt dela med mig här. Försöka dela med den till andra. Och det är en viktig del. Och också det stödjer ditt eget utvecklande att försöka hjälpa någon annan. Man brukar säga att man lär sig inte själv så bra som när man försöker lära någon annan. Det är alltså viktigt att lära någon annan. Men du får aldrig ta den... Eller det är inte sunt att det tar över, att det är omvärlden som ska ändras för att allt ska bli bra. Utan det är helt och hållet dig själv som du ska ändra för att du ska må bra. Omvärlden, den försöker vi ändra för medkänsla för alla varelser, för den här världen. Och jag försöker balansera dem. Ibland så blir det mycket mer att rikta utåt. Det är lätt hänt. Men ibland går jag tillbaka och riktar in mig till mig själv. Och bara försöker vara där. Utveckla mig själv. Göra min meditation varje dag. Och vara i mitt meditativa tillstånd varje dag. Genom hela dagen. Så det här är de fyra grundstenarna för att skapa förändring. Först att se problemet. Se det som vi alla kan se. Problemen i världen med svält, krig, förgiftning. Se på det utan att döma. Bara vara med det. Känn på det. Det andra. Se orsakerna till det här. Förstå att det är för att vi inte har vårt ansvar. Det är för att vi är rädda. Det är för att vi vill vara i gruppen. Det är därför som vi följer auktoriteterna. Och gör som de säger. På bekostnad av våran egen kraft. Och det tredje. Att se att det finns en lösning. Vi måste kunna se någonting och sträva mot. För att ha ork och lust. Allt vi behöver finns redan nu. Om vi bara har möjlighet att ta oss dit. Och det fjärde, vägen till att komma dit. Det handlar om personlig utveckling, empatisk kommunikation, meditation. Och att sprida det här budskapet till alla runt omkring dig. Att känna dig trygg med att förklara för dina vänner, dina släktingar, din familj, det som du tror på. Men gärna på ett empatiskt sätt. Så att först kunna studera lite empatisk funktion är ju verkligen bra för att kunna nå ut till andra vänner. Att de inte ska känna sig hotade och rädda eller känna obehag, utan kunna säga någonting bara ur ditt eget perspektiv, din upplevelse, vad som händer i dig. Så tillsammans så tror jag att de här fyra delarna är något av nyckeln för att kunna skapa en förändring. Och jag hoppas att jag har inspirerat dig till att titta närmare på det här. Att ta och minska din arbetstid, att öka ditt arbete med dig själv och att känna dig trygghet att kunna sprida den här kunskapen till din omgivning.